Välkommen till Slaget efter 12 här, tisdag den 7 januari, där vi sparkar igång, får man säga, vårterminen i Slaget efter 12. Välkommen tillbaka alla efter julledigheter och god fortsättning, ärade lyssnare. Vi ska idag blicka framåt. Vi har haft ett turbulent år i politiken förra året. Ja, en regering har vi nu med många unga kvinnor. Det har uppmärksammats i hela världen, men vi har ett nygammalt regeringsprogram och så vidare. Med mig här i studion, två av de skarpaste pennorna i svensk Finland, Susanna Ginman, chef för ledarredaktion eller opinion på Hufvudstadsbladet. Välkommen.
Tack.
Torbjörn Tjevin, vi så här passionerad och pensionerad journalist,
ja, för detta
chefredaktör på Åbo underrättelser. Välkommen till Slaget efter 12. Ingen har väl, vi har haft många direktsändningar här i Slaget efter 12 och överhuvudtaget för att bena ut om WhatsApp-kedjor och intriger inom Centerpartiet och allt möjligt. Men vad är det, det där har vi pratat om, vad är det vi har missat? Vilka stora frågor har rört på sig under tiden medan vi har varit fullt sysselsatta och stirra på personalfrågor här under hösten i vårt högsta beslutande organ här? Vårdreform, var ligger landet, vad säger ni?
Ja, den rörde ju lite på sig på det sättet att den här särlösningen för Nyland och Helsingfors tog ju ett steg framåt, kan man väl säga, här alldeles strax före jul. Men vad det nu sen betyder i praktiken vet vi ju inte ändå riktigt. Att hålla det för grundlagsgranskning och så vidare.
Man kan ju till och med ställa sig frågan till att tog den ett steg framåt eller inte, därför att om Nyland får delas i fem områden så kan man livligt föreställa sig att Åbo och Tammerfors kommer i ett senare tåg och vill ha samma behandling.
Det hade väl redan aviserat.
Och som du redan var inne på, så grundlagsutskottet kan också ha något att säga till om det. Så att, det är ju en fråga förstås som har... Sen kan man väl nu säga att nu har ju det rört på sig inom lönefrågorna, avtalsfrågorna. Men det är ju inte då konkret politik som vi ju kanske till och med så att det inte ska vara, med tanke på den där.
Men det blev väldigt mycket politik dock.
Det blev ju, ja. och vi får väl kanske anse att det som hände i november-december kommer att påverka vårens ganska svåra avtalsfrågor och lösningar som måste till här, framförallt i den offentliga sektorn. Mm. Det blir aktuellt i mars, tror jag, först, den offentliga sektorn. Och då tror jag nog att det är bra att politikerna inser vad som hände i november, december, eller september, oktober, november. Mm. Att man håller tillbaka lite skottlossningen, om man säger så.
Men då kan man ju säga att det som, så vitt vi vet, egentligen inte har hänt så mycket är ju regeringens egna planer när det gäller sysselsättningen. Att idag så ska då de här, det finns då otaliga arbetsgrupper som har jobbat länge och väl. Trepartsarbetsgrupper med arbetsgivare och arbetstagare och någon slags representation finns det väl också då för statsrådet där. Men enligt de rapporter som nu har sipprat ut så har de ju inte kommit så långt. Vilket förvånar, måste jag säga.
Jag har en konspirationsteori där. Alltså, de här arbetsgrupperna, jag tror de var 7 stycken eller något liknande, kom ju till uttryckligen via den här nyutnämnda regeringen i våras. Och jag tror att det var alltså Antti Rinnes sätt att försöka via en bakdörr få in helhetslösningar tillbaka som arbetsgivarna ju redan hade deklarerat att man inte ställer upp på längre, alltså inkomstpolitiska helhetslösningar. Så vad man gjorde var att man kallade arbetsmarknadens parter in i 20 grupper och så skulle man då komma med förslag. Och om de här grupperna skulle lyckas så betyder det ju, vilket jag inte tror alltså, men om de skulle lyckas betyder det att man har fått med arbetsgivarsidan i någonting som kan se ut som ett paket. Och jag tror helt enkelt att det här innebär alltså att de arbetsgrupperna inte ens hade en chans från början att komma till ett resultat, därför att EK och arbetsgivarna inte vill ha en sån framtidslösning. Det här är en högst personlig konspiration, men jag tror på den här nog.
Det kan bra hända att du har rätt, men jag tycker den så att säga negativa sidan då av det här, den här bakdörren är ju den att det här är en av de absolut viktigaste frågorna för, hela, för den här regeringen. Mm. Och det här är ju pressen som, nästan som störst på regeringen. Så den skulle ha all anledning att komma till skott när det gäller hur de här 30 000 arbetsplatserna nu i det här skedet ska skapas. Och det är verkligen bekymmersamt om man inte kommer till skott. Särskilt som åtminstone då den här förra regeringen Rinne och den förra statsministern Antti Rinne deklarerar ju att det här ska inte ske genom att liksom ta det ur ryggskinnet på dem som är arbetslösa. Det vill säga att man ska inte försämra till exempel bidragen och så vidare. Och då är det svårt att räkna så att säga, det vet vi att det är jättesvårt att göra beräkningar för så här att skär man ner bidragen så då får du genast liksom på en bricka så får du att det här leder till så många arbetsplatser. Det är förstås också uppskattningar. Men därför är det här Det förvånar mig och bekymrar mig, måste jag säga.
Jo, alltså, nu tror jag ju inte att de här arbetsgrupperna, arbetsmarknadens arbetsgrupper, var huvudspåret för regeringen heller. Så vad vi väntar på nu är väl att regeringen senast inför den här, vad kallas den här, ramförhandlingarna i april, så måste man ju börja ha någonting. Sen är det ju först, det är väl först på hösten inför det egentliga budgetarbetet som man sen ska avstämma. Att var ligger man nu i antalet nya arbetsplatser? Och målet ska väl då vara 30 000. Och det oroar mig lite alltså. Nu har det i och för sig varit en väldigt välkommen radiotystnad, eller vad vi ska kalla det i politiken. Därför att vi gick väl lite alla på högvarv då i byte av statsminister. Både i politiken och politikjournalistiken. Men trots det, och det har varit helger och allt sånt här. Men så småningom blir man ju lite orolig att man vill gärna höra att är det någonting på kommande? Jag har lite svårt att se var de elementen ska finnas som givet det ekonomiska läget i stort och den osäkerheten ute i världen också. Mm. Var de här arbetsplatserna ska komma? Jag har väldigt svårt att se det.
Mm. Ja, det hette ju först att de här arbetsgrupperna då skulle liksom rapportera redan före den här de första budgetförhandlingarna, alltså i september. Men det blev ju ingenting av det. Så att, det finns nog alla. Det är därför det här förvånar mig, för man skulle tycka att det faktiskt finns ett behov nu av att visa att man gör någonting konkret. Och det här har vi inte ännu sett. Sen kan man ju bara spekulera. Jag vet inte, det här är faktiskt bara spekulation. Men nu fick vi ju ett byte då på det här arbetsministerposten också. Mm. Att finns här något samband? Jag vet inte. Men de här arbetsgrupperna lär upp här, att den liksom politiska styrningen har inte egentligen existerat.
Alltså som en konspiratorisk lagtidningsläsare så stänger när jag hör att man skapar en massa arbetsgrupper där folk ska prata länge och länge. Att det är ett sätt att smita undan ett politiskt ansvar. Att man ska då kunna säga, men ni hade ju tid att prata. Ni har ju fått, vi har hört allt vad ni har sagt. Nu kan vi bestämma. Är det inte lite, det finns inte den risken?
Jag vet inte.
Alltså, om det skulle vara så att man har något att utgå ifrån. Och vill bestämma enligt de ritningarna. Men det är ju det vi inte vet. Sen får man ju säga, och det ska vi journalister nog gärna bli varse om, att när vi efterlyser synliga åtgärder eller signaler eller tecken, så det pågår en massa arbeten som vi inte vet om och inte kanske alltid heller ska veta om. Vi har en tjänstemannastab och vi har en regering som jobbar för högvarv. Så vi får väl utgå ifrån att någonting kommer. Men då kommer det med politikens egen tidtabell och inte med vår, så att säga. Så att nu finns här ju ännu hopp om man ska se det på det sättet.
Men kan man, skulle ni säga, är det för mycket konspiration att läsa det som att se vi gör, hur annorlunda vi gör? Juha Sipiläs regering tvingade på arbetsmarknadens avtal. Titta, vi låter er prata i arbetsgrupper helt ostört.
Inte det är väl en konspiration, utan det är väl så det på riktigt. Jag menar att den här regeringen och särskilt Socialdemokraterna och kanske Vänsterförbundet, de har en annan inställning till hur man ska sköta sånt här. Så det tycker jag inte att det är någon konspiration. Men just därför så borde de väl också kunna uppvisa resultat. Och jag tycker att man lite kanske kan Jag vet inte om jag är nu då hemskt otålig, men jag tycker att det finns nog fog för att säga att den här regeringen har tagit mera tid på sig överhuvudtaget för att liksom visa upp att nu går vi vidare, nu vidtar vi de här stegen och måtten, eller ens liksom på ett lite konkretare plan än i det långa regeringsprogrammet säga att det här vi ska uppnå och vi kommer att göra så här och så här. Förstår ni? Det var regeringen Sipilä ganska bra på att göra. Sen gick det som det gick på många punkter, men det där, ja, så tycker jag.
Vad tror ni om hållbarheten i finländska regeringar dessa dagar? Den regeringen Rinde blev inte så, hade ganska, inom fysiken talar man om halveringstid. Den var inte så lång. Det finns ju en slags, hur ska jag uttrycka det här? Inte så övertygad koalition egentligen bakom. Det är många intressen som måste jämkas ihop det här. Och det har ju knakat just mellan Centern och andra och så vidare. Om ni, det finns ju de som talar om en vindkantring i politiken mot den här ord som identitärt nämns och så vidare. Att de här helt, och det har vi varit inne på ett ganska länge redan i de här, att den här höger-vänsterskalan som ju egentligen hela systemet går på av bara gammal van, att den är på väg ut. Och jag menar, om vi tittar här västerut på Sverige där vi har en väldigt svår koalition att hålla ihop, där egentligen nästan alla förlorar på det, alla är missnöjda, statsministern har extremt låga förtroendesiffror, för det ska inte en statsminister ha, som ju borde synas mest av alla och så vidare. Och man ser återigen fortfarande nu bara svenska exemplet hur då Samlingspartiets motsvarighet Moderaterna försiktigt närmar sig Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna också, och man börjar tala om ett nationalkonservativt block som håller på att uppstå. Så kan det finnas en sån, ser ni någon såna tendenser här hos oss också?
Nu måste man kanske, du ställde en väldigt vid fråga här nu, men om man börjar med det du börjar med, alltså att vad har den här regeringen, att vi börjar få allt kortare regeringstider. Så presidenten var ju inne på det i sitt nyårstal, och jag tycker han kanske kom med ett lite felaktigt budskap när han plockade fram de här sifferserierna. Nämligen, nu har vi ju en stabilitet ännu i våra regeringsbaser. Det som har skett är att statsministrar av olika orsaker har avgått ibland ett år eller ofta ett år innan regeringen borde ha gått. Men regeringsbasen är den samma, partierna är den samma, regeringsprogrammen är den samma. Så vi har fortfarande en stabilitet i den meningen i Finlands politik. Sen, och nu hatar jag lite mig själv om jag leder mig in på det här resonemanget, därför att jag spekulerar ogärna i regeringars framtid. Men den här regeringsbasen, givet det som hände på senhösten, och när man ser vilka element som fortfarande finns olösta i den här regeringsbasen, framförallt mellan Centern och Socialdemokraterna, så skulle jag inte slå vad om att den här regeringen sitter perioden ut. Den kan mycket väl göra det, men det är mycket som ska till. Alltså, jag är ganska orolig för till exempel stämningarna inom Centern. Det var ingen slump att när Kulmuni, partiordföranden efter hela den här härvan, gick ut, det var visst via Facebook, gick hon ut med två, tycker jag, ganska avskalade budskap. Det ena var att, som vi lite har varit inne på här, att regeringen minsann inte kommer att låta arbetsmarknadens parter jobba solitärt, utan man är beredd att köra över dem om det behövs. Och det var ju ett klart budskap till Socialdemokraterna. Och det andra var att nu ska vi titta framåt. Att det är nog nu med kritik över regeringen Sipilä. Och det igen har ju bottnat ju i det, alltså att det finns säkert en äkta tudelning inom riksdagsgruppen, inom Centern, i synen på förra regeringen och den nuvarande, och hur Centern den ska agera. Och det är det här som gör att i mina ögon partiordföranden ser lite osäker ut. Det är därför att hon har att balansera mot sin egen riksdagsgrupp. Och jag kan ju inte med styrkeförhållanden, och det kanske är inte viktigt. Men det elementet finns kraftigt där som en ett försvagande element för regeringen.
Absolut, och jag håller med om det du sa, men jag skulle säga så här att det uttryckligen också när det handlar om regeringens livslängd, så handlar det uttryckligen om det här att hur går det för Centern, för där finns de här två helt olika sätten att tänka, och om det här ska fungera med den här regeringen så måste de på något sätt komma förbi det där. De måste besluta sig för vad de nu vill. De kan ju inte hålla på nu och riva och slita i det här. Mer. Senast i morse så hörde jag en radiodiskussion på finska där Annika Saarikko, som ju nu är föräldraledig, sa i stort sett just det här att nu måste vi komma vidare. Att det där, att vi kan inte fortsätta på det här sättet. Men det där tror jag nog att det är faktiskt en springande punkt i hela frågan.
Jag är fullständigt övertygad om att Kulmuni och Marin är helt på det klara med att titta framåt, och de kan säkert samarbeta. Problemet här är det alltså att beroende på vilken politik man slår in på, alltså innehållet i politiken, så kan det uppstå ganska stora spänningar i Centerns riksdagsgrupp. Och det kan vara ett svårt element för. Sen finns det ju också, jag menar, spänningar mellan Centern och Gröna och så vidare. Men de har nu hittills åtminstone inte riktigt blivit synliga.
Men här, om vi anknyter till ett annat stråk i den vida frågan som Stefan ställde, det vill säga det här med ett nationalkonservativt block, så kan man ju säga att också där syntes ju den här Centerns identitetskonflikt eller olika identiteter i den här debatten som följde genast på den egentliga regeringskrisen, det vill säga det här som gällde all håll. Att där såg man ju inom Centern delvis och väldigt mycket inom Samlingspartiet uttryckligen sådana tongångar som talar för den. Eller som visade sig som en sån här national konservativ politik. Och där är kanske Centern nu en sak, och just det här hur bra de klarar av det här regeringssamarbetet i framtiden. Det är ju det att de är så att säga illa piskade att klara av det, eftersom deras stöd för dem är så jättedåligt just nu. Men när det gäller Samlingspartiet är det ju en helt annan situation, att där måste jag nog säga att jag var ganska chockad över vad en del samlingspartister släppte ur sig under den här debatten. Och jo, det gällde också vissa centermänniskor, men det där, de är liksom ändå i olika positioner, och man ser ju helt tydligt att det inom Samlingspartiet finns en ganska stark opinion som vill samarbeta nu med Sannfinländarna, och situationen driver ju dem till det, eftersom de är i opposition, och där passar KD också väldigt bra in.
Men är det bara opinionssiffrorna och liksom strategin, finns det inte så att också väljarna rör sig?
Jo, naturligtvis.
Och det hållet också, att det är där det
säkert
finns väljare.
Säkert både och, alltså inte det är ju bara så. Det finns ju också de som reagerar mot det här. Det är ju den här då väldigt välbekanta polariseringen som liksom.
Ja. Jo, man kan ju säga, och det sägs ju att om Sannfinländarna närmar sig 25%, så har vi fortfarande 75% som inte röstar på dem. Men det är ju en slags, någon slags dimmoln, därför att om vi tittar på den faktiska politiken både i Sverige, Finland, Danmark, framförallt Danmark, hur man har låtit sig styras av just de invandrarfientliga krafterna, så är det alldeles skrämmande. Alltså, de isolerade partiernas inflytande på politikens substans är större än vad vi egentligen inser kanske.
Men har det inte gällt under hela hösten att Sannfinländarna har egentligen inte behövt göra särskilt mycket? De har bara kunnat luta sig tillbaka och pekat uppåt.
Längre än så till och med. Och jag menar om vi
just
tittar
före
på
valet.
Om vi tittar på, vi kan ju säga nu då att när det gäller invandringsfrågan så är det råder ett relativt lugn sen jämfört med 2015. Men det är ju också väldigt relativt, för jag menar det behövs bara att Turkiet hittar på någonting eller att det händer något annat i Nordafrika. Eller rent av att igen kommer något via vår östgräns, det är ju en
eller att det händer någonting i Finland. Det är också en tändsticka som kan.
Jo, förstås ytterligare. Så då har vi igen ett läge som gagnar oppositionen och framförallt ett parti i oppositionen. Och det kommer nog att leda till alltså att det vi ser i Sverige, jag är inte överraskad om Samlingspartiet i Finland gör lite samma manöver som Kristersson gör i Sverige. Därför att det är nu bara så alltså att man vill ligga så nära som möjligt det som, ja. Som men det ser ut att gå hem.
Det är fascinerande på det sättet att samtidigt finns det ju väldigt starka bevis för att det att vara så att säga en light-version av ett populistiskt eller högerextremt, vad man nu vill kalla det, parti, brukar inte vara särskilt, det ger inte utdelning. Nej. För att varför skulle man rösta på light-versionen om man kan rösta på och stödja den originalen? Så att visserligen finns det ju kanske lite, det finns kanske några undantag, men i alla fall är det här den liksom starka strömmen. Så det är väldigt intressant på många sätt. Och så tycker jag också att det är så nyligen, jag menar det var 2017 som Petteri Orpo sa att han kan inte sitta i samma regering som Jussi Halla-aho, för de har så totalt olika värderingar. Det är väldigt svårt att komma ihåg.
Men var det någon som trodde på honom då?
Nej, kanske inte, men någon slags sån här
återigen den här halveringstiden av politiska uttalanden. Men kan det vara på gång ett skifte just kanske på den punkten, om jag ställer frågan så här då, att varför vill man inte rösta på originalet? Därför man har så här svartmålat från annat håll, sannfinländarna, att ni är främlingsfientliga. Men samtidigt finns de här, världen är stor och farlig och det finns mycket elände där ute. Vi ska inte få hit det. Om vi nu har ett parti som är lite mildare, så, som står för just det här att vi måste bevara det vi har här. Vi måste skydda våra arbeten, vår sociala trygghet, våra pensioner och våra gränser och allt det där. Men vi är inte, så att säga, vi är inte illvilliga mot andra. Finns inte så en marknad för den, så att säga, just åsikten?
Kanske delvis, men jag tror inte att det är så att folk uppfattar att, eller jag tror att det är att om man så att säga svartmålar Sannfinland, det kan bara liksom öka deras understöd också. Därför att folk uppfattar att det är så att säga orättvist. Men jag tror inte att det alls handlar enbart om nu någon slags främlingsfientlighet och invandringspolitik. Det handlar också om klimatpolitiken. Där det finns förstås en stor grupp människor som tycker att inte vill jag börja ändra på mina vanor. Att vad är det här nu för tjafs? Och då känns det ju ganska tryggt att stödja dem som säger att vi ska inte göra något alls. Att vi har nu gjort tillräckligt.
Man kan ju koppla det här också till det du var inne på i början. Det vill säga att vilka frågor har vi inte sett nu under den här kring årsskiftet. Och då kan man säga kanske att ju mera regeringen får till stånd i substansfrågor, bort lite från det identitära som du var inne på, så desto större chans har vi ju att väljarna kan reagera på en faktisk politik och inte på såna här väldigt, vad ska vi säga, svårsönderdelade. Det är svårt att sönderdela hela den här helheten som gör att Sverigedemokraterna och Sannfinländarna här får växande opinionsstöd. Men ju mer regeringen förmår leverera i substans, så desto mer kanske vi får in den politiska diskussionen på frågor där den traditionella vänster-höger-axeln ännu har en betydelse. För jag tror ju inte, den har ju inte försvunnit ur politiken.
Men det finns vid sidan av andra. Nu vill jag gärna ta fasta på ett ord som Susanna tog upp här, med klimatet. Det är många som inför förra valet i förra året, måste Eva fortfarande tala om förra året för 2019, det var förra året i 2020 nu, tänkte sig att nu måste vi få en klimatpolitik. Hur mycket klimatpolitik har ni hört sista tiden i Finland?
No, alltså jag tycker att för den gäller detsamma som för många andra områden, att den här regeringen har inte ännu riktigt kommit i skott. Att vi vet inte ännu, jag menar de har mål som är ambitiösa, men vi har inte ännu sett vad det betyder. Ambitiösa mål både med tanke på liksom själva klimatet och var Finland ska ligga, men också med tanke på att det ska göras på ett sånt sätt att det inte drabbar nu till exempel dem som bor i glesbygden eller dem som inte har råd att köpa elbilar, vilket är ganska många ännu vid det här laget. Så här, så att det, men nu ska regeringen ju då ha ett seminarium med sina där alla riksdagsgrupperna från regeringspartierna också är med i början av februari. Och då är det meningen att det nu då på något sätt ska stakas ut någonting. Det vill säga före det måste ju antagligen finnas ganska klara.
Men om du tänker dig det här perspektivet för unga människor som demonstrerar utanför riksdagar på fredagar för en snabbare klimatpolitik, de tycker att det går långsamt kanske?
Det tycker de säkert, ja.
Ja, jag sitter och funderar på vad ett enskilt land kan göra. Alltså jag tror ju att Finland bör operera inom EU och då är ju frågan liksom att ger ett EU-perspektiv något bättre framtidsvisioner för till exempel unga människor. Och det ser ju inte ut så just nu. Så vi har den här hela klimatfrågan, egentligen är det ju så, i motsats till vad du egentligen antydde, att är det någon som hör någonting om klimat, så det är ju ingenting annat vi diskuterar i det vardagliga, alltså i tidningarnas insändarsidor, sociala medier etc., etc. Det är ju verkligen på tapeten. Men jag vet inte hur jag följer med en liten irritation där, för att det handlar ju, jag vill sätta mycket, mycket större vikt vid strukturerna än på den enskilda människans handlande.
Mm.
Och de står ju på inget sätt motsats till varann. Man kan göra i det privata livet, dagliga livet väldigt mycket, men det räcker ju inte om att vi har strukturella beslut som för den här frågan i önskad riktning. Vilken det sen är väldigt svårt. Och där tror jag, hoppas jag att EU fortfarande kan ha en roll. Men man kan ju säga att Finland som ordförandeland under, okej, man ska inte ha de förväntningarna heller, att vi ska kunna utföra stordåd när vi vet hur läget är i Europa.
Nej, men jag menar, jag håller med. Och sen kan man väl ännu notera det här att just när en fråga blir så där väldigt het, att det finns på tapeten hela tiden, så jag har också en förståelse för att folk blir väldigt trötta på det. De som inte är hemskt engagerade, för det känns ju så massivt. Så jag kan liksom förstå att det uppstår en slags sån här irritation och att nej, jag vill inte höra om det här hela tiden. Men det går ju inte att göra någonting åt det, därför att det finns ju ingen som kontrollerar så att säga alla strutar och alla. Och därför finns allt det här i en salig röra, både de strukturella åtgärderna och den politiken och den enskilda människans ansvar.
Men så här, konkreta frågor. Vad har Finland för konkret beslutat sen i somras för att vi ska göra för att minska våra utsläpp? Konkret.
Inte vet jag om det finns några sådana beslut. Det finns regeringsprogrammet som är väldigt ambitiöst när det gäller klimatpolitiken.
Ja, vi har mål men inte medel.
Men har vi beslut som att om hur och
nej,
när?
Nej, det är väl som ska komma nu. Alltså man kan vara otålig, men man kan inte vara hur otålig som helst. Okay, det går liksom inte
jag ska försöka.
Jag menar, det här är ändå ganska stora frågor. Det går inte att stampa fram dem ändå hur snabbt som helst.
Och ur den synvinkeln kan man kanske säga att den här regeringsbasen är optimal. Att om Finland ska kunna enas om någonting, så är det väl den här regeringsbasen som ska kunna, med Centern, med gröna.
Ja, och de gröna. Så
det borde finnas förutsättningar, men det är mycket arbete bakom det. Alltså det blir spännande att följa med, därför att det här finns så massor av element. Och jag är rädd för att vi hamnar in i den här allhåll-diskussionen när det gäller de här konkreta frågorna.
Hur menar du?
Ja, alltså, får man äta kött, får man köra bil, etc., etc. Den här vulgärdebatten som präglar hela allhåll. Så det var inget bra exempel på hur politik ska föras och diskuteras.
Nej, verkligen inte. Alltså det var nog beklämmande på hemskt många olika sätt.
Och om det upprepas när det gäller klimatfrågorna, så då ligger inte landet väl till.
Nej, och risken är väl ganska stor, tyvärr, eftersom vi har den här identitetspolitiken som på något sätt tar allt större utrymme och får liksom beprövade och vedertagna krafter att helt tappa huvud på något sätt när man springer efter någonting som man tror att man ska uppnå. Så att, ja, man får bara hoppas.
Om man så här vid årsskiftet får komma med en önskning, så skulle det för min del vara det att politiken för åtminstone ett år eller så skulle glömma opinionssiffrorna. Och möjligen också journalisterna. Det skulle göra politiken mycket lättare att utföra. Men jag är ganska pessimistisk. Jag har nyligen läst boken om Antti Rinne. Och det som är ögonfallande i den boken är när jag kommer inte ihåg riktigt när det var, men han var då partiordförande och siffrorna var inte väldigt så där bra för hans del. Och sen kom det då en opinionsmätning där man inte ens hade ökat så mycket, men kanske man hade slutat sjunka eller något liknande. Och den glädjedans som uppstod på partikansliet med Rinne i spetsen när de siffrorna publicerades, det var helt orimligt att läsa. Alltså. Och då inser man alltså att när partier som det går dåligt för säger att det här är bara en opinionsmätning, så man tar det väldigt mycket på allvar.
Alltså det gör man verkligen, och de gör ju också egna sådana här mätningar som har liksom lite andra innehåll. Ja. De tar det väldigt, väldigt mycket
på allvar. Men jag menar, en regering bör väl ändå ha sikte på hela regeringsperioden, och då tycker man att då får man hoppas att den här regeringen, liksom ju, det måste man säga om regeringen Sipilä, den agerar ju faktiskt så. Sipilä stod rak oberoende vad det blåste, för att han hade ett mål att sätta Finland på fötter. Vi kan ha vilken åsikt som helst om hans metoder, men han stod rak bakom den politik han hade ställt sig att föra. Och det är kanske lite det man får hoppas på av den här regeringen, att den också inte sneglar så mycket åt sidorna utan kör på enligt regeringsprogrammet. För att det här är ju ett regeringsprogram som har återinfört politiken i politiken. Och det är väl ändå på sikt någonting som vi ska applådera.
Jag håller helt med. Jag menar, det är på många sätt så att säga väldigt bra regeringsprogram som innehåller många goda saker på många olika plan, icke minst med tanke på finlandssvenskarnas situation och svenskans ställning i Finland. Jag kan förena mig i din önskan, fast den är förstås helt orealistisk. Men på det sättet alltså, att när det gäller att partierna inte skulle snegla på opinionsmätningar, vi ska hoppas att regeringen kan stå rakryggad och ha liksom sina mål framför ögonen hela tiden. Men man skulle också hoppas att partierna skulle ha så pass mycket råg i ryggen att de skulle våga stå för det som de finns till för. För att nu är det ju inte alltid på det sättet. Det gäller inte kanske riktigt alla partier. Och också i de här kriserna nu här på senhösten så såg man ju liksom att en del var mera hysteriska än andra också när det gällde regeringspartierna. En del var ganska lugna. Och till dem hörde till exempel SFP och Vänsterförbundet.
Jo, det har nog det intrycket också. Hörrni, tiden rusar på. Jag måste fråga en sak. Du sa att det var radiotystnad här under några veckor här. Torbjörn Kjevin här. Jag var på väg att säga här, jag hade tänkt säga i början av att politiken och världen har hållit sig väldigt lugn här under mellandagen. Det stämde ju ända tills i fredags, för nu håller Mellanöstern på att flyga i bitar. Hur påverkar det, berömda frågan, hur påverkar det oss?
Ja, det var ju en stor fråga.
Ja, ungefär 2 minuter.
Okej. Okay. Alltså mentalt påverkar det oss. Det är ju hela sitsen, den globala sitsen. Inte minst inför det amerikanska presidentvalet. Men givet de frågor vi här har diskuterat så
utifrån
får man väl ändå säga
att
okej, okay, vi har en blick på det skeende, men det påverkar ju inte vår dagliga politik. Och det får man väl. Eller det måste man utgå från att det inte gör.
Det påverkar inte oss direkt här och nu, men det är klart att vi vet ju inte vad som kommer att hända och vad det får för då får det konsekvenser.
Globala ekonomiska följderna, det vet vi ju inte nu. Så att
som också i
kan vara väldigt
äventyra
svåra.
Men inte var genast efter det här, så var det inte några starka ekonomiska reaktioner tydligen.
Nej, jag tänker närmast på om det eskalerar.
Jo, naturligtvis. Ja. Ja, jag menar, då kan vi vara inne på flyktingfrågor och sånt här.
I ett läge när de berörda parterna räknar antal hot och vedergällningar. Så att, men detta ska morgondagets slaget efter 12 handla om, krisen i Mellanöstern. Så det får ni återkomma till Yle Vega imorgon 12.03 som vanligt. Här ser vi punkt för diskussionen om läget i finländsk politik i början av 2020-talet. Ni har hört här Susanna Ginman från Huvudstadsbladet och Torbjörn Kjevin, tidigare chefredaktör på Åbo Underrättelser, att analysera åt oss. Tack så mycket åt er båda. Jag heter Stefan Winiger och vi hörs igen. Tack och hej.